Jättetrevligt att vara i Pingstkyrkan här i Södertälje. Jag tror det är tredje gången jag är här. Det brukar vara somrarna som jag är här i Södertälje. Jag berättade för David att förra gången jag var här så hade det varit ett afrikanskt bröllop här. Och det var väldigt färggrant och mycket dans, kommer jag ihåg att det var här i mittgången. Jag är alltså inte från Karlsborg. Jag är från Luleå egentligen från början. Men jag har kära vänner här från Karlsborg som är hos mig nu. Men jag har varit pastor i Upplands Väsby missionsförsamling i ett tiotal år ungefär. Och just nu så jobbar jag med ett forskningsprojekt för Teologiska högskolan i Stockholm och Uppsala universitet, där jag studerar två församlingar i Stockholm med sikte på deras församlingsrelationer och miljöer. Det är Sankta Klara i Stockholm och Immanuelskyrkan. Jag ska läsa ur Matteus evangeliets 7:e kapitel. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger herre, herre till mig ska få komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Amen. Jag tror att många gånger så prövas sanningshalten i våra liv, det äkta i våra liv, när vi möts av motgångar. Jag tror att det är när vi kommer till de där platserna eller orterna eller rummen eller situationerna när vi faktiskt inte har något annat val än att faktiskt konfrontera vår svaghet. Därför det som vi har hängt upp våra liv på, så att säga, håller inte längre. Då prövas sanningshalten, äktheten i våra liv. Och jag funderar ibland på vad är det som gör att vissa församlingar, vissa människor, så att säga, oberoende vilka fruktansvärda motgångar som helst, faktiskt reser sig och vinner ett nytt sätt att förhålla sig till tillvaron. Och jag undrar också vad det är som gör att andra församlingar, andra människor som drabbas av samma, inte gör det. Kanske beror det lite grann på förmågan av en slags tillit även när det är svårt. Alltså, han som uppfann poliovaccinet heter Jonathan Salk. Och det sägs att han misslyckades 1000 gånger att göra poliovaccin. Men den 1001:a gången lyckades han. Och man intervjuade Jonathan Salk och så frågade man honom, hur känns det att ha misslyckats 1000 gånger med att göra ett vaccin? Och då säger Jonathan Salk, jag ser det inte som ett misslyckande, utan jag ser det som att jag har visat världen 1000 sätt som man inte kan göra vaccin på. Jag är här för tredje gången och jag tänkte att jag nog är nog trygg nu att fråga en fråga till den här församlingen. Nämligen, är det här en bra församling? Ni kan fundera på det. Om jag kom hit ny, jag hade aldrig varit här, jag känner inte er, och så frågar jag en av er, är det här en bra församling? Vad skulle jag få för svar då? Skulle man vilja spetsa det utifrån dagens text, så skulle man kunna fråga, är det en församling som är byggd på berggrund eller sand? Är det en församling som står kvar när regnet, stormen, vinden har kastat sig över den? Är det här en bra församling? Jag har en kollega som arbetade som pastor, och för några år sedan så efter en gudstjänst vid kyrkkaffet så kom det fram en man, en lite äldre man, till honom som ingen hade sett förut och inte heller den här pastorn hade sett. Och han går fram till mannen där och börjar prata, vad roligt att du är här, det har vi aldrig sett. Och så frågar plötsligt den här mannen just den fråga jag ställde till er, är det här en bra församling? Och pastorn, han blir lite förvånad över den frågan, för den får man ju inte så ofta. Så att han tänker efter, så kommer han på sig själv och tänker, ja men det är klart vi är en bra församling. Och så börjar han räkna upp, vi har scout, vi har barnkörer, vi har barnsånger, vi har gudstjänster klockan 11. Han räknar upp hela raddan och så säger han, ja vi är en bra församling. Och då säger den här mannen, nej, det är inte det jag menar. Är det här en bra församling? Och pastorn börjar räkna upp mer. Han börjar räkna upp att man kan gå med i en hemgrupp, man kan med i en ansvarsgrupp, och han räknar upp massor med saker. Och den här mannen ser mer och mer bedrövad ut. Hörde du inte vad jag sa? Är det här en bra församling? Och pastorn säger, jag vet inte vad du är ute efter. Och så säger den här mannen, jo, för 2 veckor sedan fick jag veta att jag ska dö. Och jag undrar, är det här en bra församling? Kan man dö i den här församlingen? Och pastorn, han tänkte naturligtvis ett tag, och han svarade ju att det var en bra församling. Men det är själva frågan, är det här en bra församling på de premisserna? Detta med död kan man ju tolka på många sätt. Det kan ju vara sjukdom, men det kan ju också vara, kan jag få dö här ifrån allt krav, alla förväntningar, alla domar över mig, så att jag kan ta emot Gud här? Kan jag få försonas här med mitt liv? Kan jag få göra ett bra avslut här i mitt liv tillsammans med Gud? Är det här en bra församling? Jag tror att de här frågorna kan vara viktiga att ställa. De här banala, enkla frågorna är ju bland de svåraste frågorna att besvara. Det är ju inte de här sakerna, vad ska vi ha för en avancerad vision, och sen hur vi organiserar oss med olika råd och alla idéer vi har, eller en del tar in en konsult och så ska man organisera sig. Det är inte de svåra frågorna som jag tror vi behöver ställa idag, utan kanske de här enkla frågorna, grundfrågorna. Är det här en bra församling? Den anglikanska kyrkoherden David Watson säger, om Gud skulle ha tagit bort den helige ande från urkyrkan, det vill säga den första kyrkan, då skulle 95% av deras verksamhet ha avstannat. Om Gud tog bort den helige ande idag från många kyrkor i vår tid, då skulle 95% av all verksamhet fortsätta som ingenting har hänt. Man kan ju diskutera den vändningen naturligtvis, men det är någonting ändå som vi behöver fråga oss. Kan det vara så att vi ska fortsätta som om ingenting har hänt, om Gud sedan länge har flyttat sin ande från våra församlingar eller från våra liv? Vad är våra församlingar i realiteten beroende av? Vad är de byggda på? Berggrund eller sand? I stort sett alla sociologiska undersökningar där man tillfrågar icke-kyrkliga och icke-kristna om Gud finns eller inte, så svarar idag i Sverige en majoritet, nästan 2/3 av de som tillfrågas, att Gud finns. Även Jesus tycks ha ett väldigt gott rykte när man gör de här undersökningarna. Vad är det då som är fel? Varför rusar inte människor till kyrkan? Ja, när man sen kommer till den andra delen av de här undersökningarna och frågar icke-kristna, icke-kyrkliga människor vad de associerar med kristna, då kommer fyra saker upp ofta. Ett icke-relevant budskap, de är präktiga, de är dömande och man lever inte som man lär. Ja, det är sånt där som man kan fundera på som kristen, så kan man ju naturligtvis säga att det stämmer ju inte. Men det är vad som kommuniceras och vad människor som är icke-kyrkliga och icke-kristna tänker. Det man associerar med kyrkan, det är ofta det är där man gifter sig och där begravs man. Ofta så har vi ett desperat behov att undvika båda. Häromdagen läste jag en bumper sticker på en t-shirt som en ung man bar. Jag älskar Jesus, det är kristna jag inte står ut med. Det fick mig att tänka en ganska allvarlig tanke, eller man kan kalla det en ganska viktig tanke kanske. Tänk om det är så att människor lämnar våra församlingar eller aldrig sätter sin fot i vår gemenskap, inte för att man har förlorat sin tro, utan för att man vill rädda sin tro. Alltså någonstans så skulle tanken kunna vara den att det är någonting i den kristna kulturmiljön som den har blivit, där så att säga ens tro och Gud och Jesus som man vill ha i centrum i sin gemenskap så att säga inte längre finns där, utan det som blir kvar är någon slags uppfattning av kristna som dömande, präktiga och att man inte lever som man lär. Kan det vara så att en kristen församlingskultur faktiskt skapat en verklighet som döljer Gud snarare än placerar Gud i centrum? Samtidigt så är ju frågan den, jag tror inte att antal gudstjänstbesökare alltid är en barometer på en bra församling eller inte. Vi kan ju ha hur många människor i kyrkan som helst, men det betyder ju inte att Jesus förvandlar våra liv för det. Vi kan ju hålla på och locka människor, som det heter, till kyrkan. Göra kyrkan attraktiv genom att ha vissa typer av konserter, pjäser, jag vet inte, bjuda in kändisar. Vi kan ju locka folk till kyrkan. Men antalet människor som vi lockar hit säger ju ingenting om det andliga klimatet eller det själsliga klimatet i församlingen. Det besvarar ju fortfarande inte frågan, är det här en bra församling? När man läser bibeltexterna om hur framförallt Paulus breven, men också naturligtvis hur Jesus instruerar lärjungarna, församlingar, hur de ska hantera frågor kring sin omvärld och att hantera frågor i samhället med ökad sekularisering, flera olika trosåskådningar och så vidare, då säger Paulus breven och Jesus gång på gång, alltså, försök inte så att säga relatera hela tiden och ställa ifrån hur ska vi anpassa oss till den omgivande kulturen, hur ska vi göra för att tala så folk begriper, hur ska vi så att säga organisera oss så att vi gör det här så enkelt som möjligt. Alltså Paulus säger inte försök att hitta sätt att orientera er till omvärlden, utan Paulus säger respondera på vem Jesus är. Era liv måste bli en respons på vem Jesus är. Och det betyder ju inte att det behöver vara böner eller sånt, utan det är handlingar, olika typer av handlingar, olika sätt i situationer där den helige ande berör oss på ett sånt sätt så att det yttrar sig i en respons på vem Jesus är, så att Gud blir närvarande i den situationen. Det vill säga den fråga man inte ställde i Paulusbreven var, vad kan vi göra för att vår kyrka ska bli mer tilltalande för människor i vår tid? Det är en väldigt stark frestelse att fråga den frågan. Den frågan de ställde sig är, var är Jesus just nu verksam? Var ser vi just nu människor förvandlas i vår gemenskap? Om ni funderar på er församling, vi behöver ju alla fundera på våra församlingar, var blir relationer helade just nu i den här församlingen? Var ser vi människor bli upprättade från ensamhet, skam i våra församlingar? Var blir människor helade från sjukdom i vår församling just nu? Var blir människor befriade från droger och kemiskt beroende av olika slag i vår församling? Var i vår församling blir välbärgade medlemmar helade från att sopa sanningen om sina liv under mattan i vår församling? Kort sagt, var är Jesus verksam just nu? Det är den stora frågan. Att vara där Jesus är. Detta är de frågor som Jesus ställer. Var är Gud, Fadern, verksam och den helige Ande just nu? Så att det avspeglar det som vi ber i bönen. Så som i himlen, så och på jorden. Jag tror ofta när vi pratar om kyrkan så, och när man, jag har roat mig i min forskning att gå igenom en massa hemsidor som församlingar har när de beskriver sin vision. Och ibland så räknas det upp en massa saker som är väldigt bra. Bra gudstjänster, ett livaktigt barn- och ungdomsarbete och så vidare, så vidare, så vidare. Det intressanta är att det finns inte en rad om Jesus i de här. Och jag tror att man vill inte skriva Jesus så skriva det för att man är församling. Men jag tror att det säger någonting om att vi har en självförståelse som kyrka ibland. Och saknas Jesus i vår självförståelse som kyrka, då kommer det också saknas i våra uttryck som kyrka. Naturligtvis. Det här behöver ju inte vara konstiga saker, detta med att vara en respons på vem Jesus är. Förra sommaren så satt jag mig på pendeltåget ut till, ska åka in till stan. Och det var en tidig morgon, jag skulle predika. Och när jag satt mig på pendeltåget så hade jag på mig prästskjortan, eller pastorskjortan. Det brukar jag försöka undvika, för det kommer människor att prata med en och det är ju svårt. Och jag sätter mig där och samtidigt så sitter det två tonårstjejer bredvid. På sätena på andra sidan. Och de börjar prata. Och de pratar väldigt livaktigt och livfullt om helgen som har varit. Och jag vet inte om ni har hört två tonårstjejer sammanfatta helgen. Men det är väldigt mycket information. Och jag satt och hörde det där. Och det var väl inte mycket som roade mig. Och väldigt mycket som jag inte ville höra också. Och då så kommer det en sån här person. Som jag tror alla, handen på hjärtat, ibland kan tycka är lite jobbigt. Det kommer en tiggare som lägger ut såna här lappar på sätena. Och där sitter jag med den här och konflikt börjar. Och den där lappen läggs på min och den läggs på, på tjejernas sida där. Så jag plötsligt hur, för jag tänker tur att jag inte har kontanter. Och så samtidigt då så sitter ju, ser jag ena av tjejen där. Hon tar fram sin plånbok och lägger 100 kronor på det där. Varpå kompisen säger, men är du helt knäpp? Han luras ju. Vi behöver ju den där hundralappen. Varpå hon som har lagt hundralappen säger, ja, men jag bryr mig inte om han luras. Jag gör det här för min skull. Jag gör det här för att jag vill inte bli någon jag inte vill vara, säger hon. Och där sitter man med den här. Alltså hon responderar i det läget på vem Jesus är naturligtvis. Sen kom det fram också att hon tillhörde en församling och så vidare. Alltså det är inte frågan om egentligen att alla behöver lägga den där hundralappen, men poängen ligger i grund och botten i att hon responderar på vem Jesus är utifrån vem hon är i den situationen. I det läget så var hennes tro stående på berggrund och inte sand. Jag vet inte vart ni befinner er heller i era arbeten, i er vardag. Ofta när vi talar om hur vi ska vinna människor för Gud, vad det nu är egentligen, jag skulle snarare handla det inte om att få relation med människor i våra kristna liv som, och så vidare. Men det finns en man som heter Neil Cole som har planterat en massa församlingar. Och i den här församlingsplanteringssättet så går det ut på att man så att säga blir inte avlönad pastor när man planterar en församling, utan man planterar en församling och så försörjer man sig med ett annat arbete, och han jobbar som datakonsult. Och varje tisdag så har de på hans företag kundmöte som han sköter. Och han funderar jättemycket på hur kan jag som kristen förmedla vem Gud är och naturligtvis hur min gudsrelation ser ut i mitt arbete. Så han bestämde sig för att 9:50 när de har det här sammanträdet så säger han: nu är det tid för mig att be. Och då börjar han fråga alla andra: har ni något som ni vill be för? Och första gången han frågade detta så tittade ju alla på honom: vadå, ska jag möta nu? Men han sa: jag behöver be 5 minuter för jag är kristen. Har ni något som... Och då var det någon som mumlade: ja, kan du inte be för mina barn? Och sen har han fortsatt med det där. Och det har slutat med att efter ett tag så ringer de här personerna som han sitter med i samträdet och säger: du, kan vi fortsätta ha mötena 9:50 på tisdagarna? För då vet vi att du ber för oss. Det behöver inte vara så komplicerat att vara och respondera på vem Jesus är. När jag åker runt och pratar, oftast om kristen tro och Jesus, så upptäcker jag ofta hur vi kristna ställer fel frågor. Eller fel frågor. Jag tror inte att det är rätt frågor att ställa när vi ska fundera kring hur vi ska växa som kyrka och frågan om hur vi ska komma till rätta med om vi bygger vår kyrka på berggrund eller på sand. Ofta de frågor som ställs är till mig: vilken kyrka går du till? Hur stor är din kyrka? Vilken sorts musik har ni i kyrka? Vilket samfund tillhör er kyrka? Vem är pastor i den? Vad har ni för verksamhet? Har ni konfirmander? Har ni ungdomsarbete? Alla de här frågorna är väldigt intressanta. Och i hög grad så säger det någonting om våra erfarenheter av vad det är att vara kyrka. Men det är väl en fråga som saknas. Vad är kyrkan? Det måste ju vara den frågan. Och svaret på det är ju naturligtvis: kyrkan är där Guds ord tas emot. Det är inte byggnaden. Det är inte det här som är kyrka. Utan det är ju ni. Där ni tar emot Gud och Guds ord, där är kyrkan. Det är människor med hela sina liv som är respons på vem Jesus är. Det är kyrkan. Där är kyrkan. Kanske ligger svaret och frågan kring detta med berggrund och sand i distinktionen att vi måste kanske sluta som kristna att bara göra saker för Jesus och börja göra saker tillsammans med Jesus. Förstår ni skillnaden? Alltså att inte bara göra saker för Jesus utan göra saker tillsammans med Jesus. Och jag kom att tänka på det när jag gjorde den här predikan. När jag var pastor så hade vi sådana här medarbetarträffar med pastorer där vi började med bön. Och då var det en kollega som bad: förlåt mig Gud att jag har varit så upptagen att leva för dig så att jag har glömt bort att lyssna på dig. I många av våra kyrkor handlar kristet liv att göra alla möjliga saker som vi uppfattar som rätt saker för Jesus. Men vad jag vill säga är att skillnaden mellan en församling och ett kristet liv som bygger på berggrund och bygger klokt är en kyrka som börjar fundera på att göra saker tillsammans med Jesus. Vad skulle man då kunna plocka bort? Vad är det som funderar på om alla de här styrelsemötena vi har med planer, visioner och program, verksamheter och ekonomi, om det skulle vara kvar om Jesus satt i styrelsen och planerade? Föreställ dig vad det skulle göra för skillnad om Jesus fanns i din styrelse och ditt ledarskap. Jag tror att det här är komplicerade frågor, därför att jag tror att det är väldigt lätt där så med kristen tro att det är någonting väldigt intimt, så det blir väldigt snabbt en del av vår självkänsla och identitet. Jag tror att en av de svåraste kriserna som vi genomgår i vår kristenhet är att vi inte tror, är inte frågan om vi tror eller inte, om vi tror mycket eller lite, utan jag tror att vi har hamnat i en kristendom som hela tiden har blivit en självförståelse som vi måste balansera mellan verksamheten i kyrkan, familjen i hemmet och fritidsintresset. Det är givet att detta kommer att sätta sig på självkänslan. Det är ingen som tycker att den hinner med det och det och det. Och då väljer vi istället en tyst överenskommelse. Det vill säga, vi gör så mycket vi kan och sen så hoppas vi att Gud ska välsigna oss i vår brist. Problemet med det är ju att det blir inte direkt roligt att se en kristen människa. Och det är möjligtvis inte heller så att det är så attraktivt att välja det kristna livet utifrån den, så att säga, kommunikationen. Och för många av oss började så, tror jag. Vi ansåg att vi har en kallelse att göra en insats för Gud här på jorden. Först blev Gud som den som skulle svara på mitt livs stora meningsfråga. Vem är blir inte sidosatt. Det viktiga är att Gud ska visa min väg. Och när han har visat mig sin kallelse, då hänger det på om Gud hänger det på Gud om jag ska leva upp till den. Och så kommer vi till de här punkterna när vi känner att vi inte gör det. Och då har vi, så att säga, oftast ett sätt att göra att vi krymper vår person. Vi åsidosätter denna känsla av att vi inte räcker till, och så tänker vi, och så bör vi vara ännu mer närvarande i kyrkan och jobba ännu mer för Gud. För då tänker vi, då gör jag i alla fall det stora uppdraget. Och så, sen går vi med nedböjda huvuden, nedsänkta huvuden, och tycker att det är jättejobbigt att vara kristen. Det är något som inte stämmer där. Sen när handlar det att vara kristen om att få dålig självkänsla för att vara kristen? Sen när blev det så? Jag tror att vi många gånger, när jag växte upp, jag är också uppvuxen i en pingstkyrka, jag är uppvuxen i en frikyrkokultur. Och en av de skulle jag sammanfatta hur jag tänkte för fram till jag var ung vuxen, vad det är att vara kristen. Då tänkte jag att det är svårt att vara kristen. Det är jobbigt att vara kristen. Man lider om man är kristen, man tar sitt kors. Och så började jag fundera kring, men är det här det handlar om? Vem orkar det? Och visst handlar det naturligtvis om det också. Men jag tror att vi har missat ibland vad som är styrkorna med att vara kristen. Vad är det som, så att säga, motiverar en människa att vara här? Är det inte så att det ibland kan vara större tomhet att leva utan Gud än med Gud? Är det inte vi som sitter på den gåtan vad det är? Och när människor kommer hit med sina liv och allt är tungt, då vill man ju inte höra att det finns något som är ännu mer tungt, och det att vara kristen. Utan man vill komma hit för att höra, här är det någon som vill ta tillvara mina resurser. Här finns det någon som ser på mig och älskar mig som den jag är. Jag tror att ytterst handlar det inte om att leva upp och balansera. Utan snarare måste frågan bli, hur kan jag bli ett med Jesu intresse för världen? Hur kan jag bli ett med Jesu intresse för världen? Jag tror att det finns, och det här skulle kunna vara en utmaning så här till oss som sitter här. Jag tror att den gamla väckelserörelsen, hur våra kyrkor trädde fram en gång, så tror jag att det fanns ett schema hur människor kom till tro. Ett av de vanligaste scheman hur människor kom till tro, det var, det började med att jag var miserabel, jag var förlorad. Det var utgångstillståndet. Sen gick jag in, sen kom de här människorna och så gick de in på ett tältmöte. Och där var det en fantastisk stämning. Och där så fick de höra att när de kom in där och var fulla eller vad de var eller förlorade, så kastade sig människor över och bad för dem och berättade, du är den mest älskade människan i världen. För Jesus är svaret i ditt liv. Jesus kommer att rädda dig. Och så börjar man leva ett nytt liv. Det tror jag var schemat för många i den gamla väckelse- och frikyrkorörelsen. Frågan är hur det där ser ut idag. När jag träffar människor i våra frikyrkoförsamlingar, så är det ju inte dem man ser. Det var möjligtvis deras föräldrar som var med om det schemat. Men de som sitter här nu, de är uppvuxna oftast i kristna familjer. De har aldrig tagit ställning till den frågan och undrar, vem är Jesus i mitt liv nu? När, så att säga, rör det min existens? Jag är en sån person. Jag är uppvuxen i en frikyrklig kultur, och det tog jättelång tid innan jag insåg att jag har inte mött Jesus. Jag är uppvuxen i en frikyrklig kultur, men jag har aldrig mött Jesus konkret. Jag har aldrig fått ta ställning till detta. Det fick jag göra först när jag kom till Stockholm. Kanske skulle schemat idag vara detta, att det kommer människor hit som säger: jag är tacksam över mitt liv. Jag har fått allt. Jag är uppvuxen i en familj som inte har några konstigheter, väl fungerande. Jag har mycket resurser. Jag har gått universitetsutbildning. Jag har ett bra jobb och så vidare och så vidare. Jag är rätt tacksam över mitt liv. Men när jag kommer hit, så att möta Jesus då är att Jesus visar mig hur de resurserna och de styrkorna kan göra mer. Hur jag med de styrkorna och resurserna kan vara med och förvandla världen. Det finns mer för dig. Det är inte bara det att Gud har gett dig goda saker. Jesus vill också använda dig, för de styrkorna har jag användning för. Alltså, dina gåvor kan samverka med Guds större syfte, så att Guds rike breder ut sig. Är det inte därför det i Klara kyrkan som jag arbetar med, i den här kön, de som delar ut mat, står människor som har hur mycket materiellt som helst, men tar på sig kapuchonjackan och jeansen, och så går man ut och så vill man jobba bland de här människorna. Därför att man vill ge tillbaka något av det som Gud har gett den. Man vill att ens resurser och styrkor ska börja samverka med ett högre syfte. Så frågan så här är ju till er: vad i ditt liv och med ditt liv kan du bli ett med Jesu intresse för världen? Att med ditt liv bli någon som arbetar inte bara för Jesus utan med Jesus, som blir en respons på vem Jesus är. Amen.